Välkommen till Jaktloggen podcast. En podcast för jägare, av jägare. Ett stort tack till huvudsponsorn av detta avsnitt. Prima Dog Sverige. Superbra hundmat för friska hundar.
Idag ska jag prata med en jägare och filmskapare som jag tror är omtyckt av hela jägarsverige. Rasmus Liljeblad, känd från Jaktpuls och sina genuint trevliga jaktfilmer på YouTube. Denna podden kommer sändas i två delar. Och i första avsnittet kommer vi bland annat prata om hur Rasmus kom in på filmskapandet. Men vi kommer även prata om hundar, noskvalster och våra egna erfarenheter av värmeslag.
Tjena!
Tjena där Rasmus! Jag hade lite problem här. Det var ett SD-kort som kraschade precis när jag skulle starta podden.
Alltså?
Så det var lite oturligt. Så jag fick lov att leta rätt på ett nytt här så att jag kunde ringa.
Jajamän. Låter det bra eller?
Ja du, det låter hur bra som helst.
Jag kör med ditt fantastiska headset här.
Ja, visst var det smidigt?
Ja, det var väl inte fel det, va?
Nej, du redde ut med micken där och så.
Ja, det var ju rätt enkelt. Han kunde ju bara sitta i ett läge, va?
Ja, precis. Ja, men ändå så har det varit lite problematik med att få till det där hos de flesta gästerna faktiskt.
Alltså?
Ja, och det är väl... Alltså det som var så ironiskt, det var att jag köpte ju de här konverterna. Dels en till iOS, alltså iPhone, och sen en till USB-C. Och när jag då skickade iväg det här till Petter, då visade det sig att han har ju en Oquitel-telefon. Och då passar ju inget av det här, fast det var USB-C så kunde inte, ja den funkade inte med headset helt enkelt.
Okej.
Okay. Så jag är glad att du inte har en Oquitel, Rasmus.
Jag har det mycket med tekniken då.
Ja, men det är det verkligen.
Ja, var det Petter Arkesjö eller?
Nej, Petter Hammar. Det var angående, ja vi pratade vargjakt med Om American Foxhound.
Jajamän. Om det har nog fan lyssnat på.
Ja, väldigt intressant person och också en genuin jägare.
Ja.
Duktig. Det är det som är så jäkla kul med de här poddarna också. Att man pratar ofta med duktiga jägare och man lär sig något nytt hela tiden.
Ja, visst. Ja, jag har varit ju genast sugen på att köpa mig en holehound.
Ja, du har varit där.
Ja.
Ja, alltså. Och det är det som är så kul. Det är som jag brukar säga till några kompisar efter man har spelat in sig. Då blir man alltid sugen på alla raser.
Ja, precis.
Det är för att alla berättar ju såklart de bästa sidorna hos alla hundar.
Ja, för det mesta är det väl så i alla fall.
Han är också en person liksom som många andra som han har spelat in med. Han är väldigt driven och har sina egna... Ja, kör sitt eget spår liksom och tror stenhårt på det. Och det är det som jag tycker är så fascinerande.
Ja, det ska bli kul att se Jonas när du har dina terrier sittande där på ryggsäckarna runt gröten.
Ja, och stövarna sitter vid varsitt hål.
Ja, visst. Mm. Vaktarna.
Ja, det är helt otroligt alltså. Jag har ju sett det på någon film nu efteråt. Alltså, det ser helt sjukt ut.
Ja.
Fantastiskt duktig hundmänniska alltså.
Ja, det måste du vara. Du måste ju ha en jävla dressöj på dem, känns det ju så.
Ja, och sen när jag kommer dit också, då... Ja, men det är ju inte en hund som skäller överhuvudtaget. Och jag vet inte, han hade ju en hel drös med hundar hemma då. Och inte en hund skäller. Och ingen hund kommer springandes. Och det visar sig att det var ju ändå 3 eller 4 hundar som var inomhus. Så han sa, ja men är det okej om jag släpper ut hundarna? Ja, gör det. Då sa han bara, Henk, då kom ju han ut själv. Och sen ropade han på andra, då kom han själv. Och sen ropade han på den tredje, då kom den själv.
Ja, det är häftigt. Man blir rätt imponerad på sådana som har den lydnaden på hundarna liksom.
Jag har ju varit sådär att när det kommer folk hit så ska mina lägga sig i soffan. Ja, hade jag så förut, så det har ju släppt helt. Det är ju inte så längre, men... Då var det så fort man liksom kollade på en hund, då kom ju alla flygande ur soffan.
Ja, precis.
Nej, det är skillnad alltså. Men det är ju en jävla färskvara det här med lydnad.
Ja, visst är det det. Herregud. Och man är ju, ska man rannsaka sig själv så är man ju alldeles för dålig på det egentligen.
Ja.
Men det är svårt att hinna med allt.
Ja, det är ju det. Och alltså jag har ju haft en teori så där att lydnad kan hämma dem. Alltså beroende på hur man sätter lydnaden också, men det har ju jag, eller det gör man ju många gånger med korrigering och att man har hård lydnad helt enkelt. Och då har jag varit rädd att man har hämmat dem, alltså att man trycker ner dem psykiskt. Att jag vill kunna få hundarna att de ska vara så mentalt starka som det bara går och att de ska lyfta sig själva hela tiden och få självförtroende. Framförallt om den hund som jag vill att den ska till exempel våga jaga björn, så vill man ju ha den på absolut topp.
Ja.
Och jag har ju varit livrädd och hemma dem i det där. Så att Eskil, smålänningen, han har ju verkligen fått... Ja, han har ju fått vara ett riktigt svin hemma alltså.
Frilejd.
Ja, verkligen. Han har inte fått äta upp husen, men det är ju inte långt därifrån.
Nej, men jag tror nog också att det liksom har lite med... Alltså en hund som du... Om vi tar till exempel en älghund. En älghund som du kan vissla fram och tillbaka hur många gånger som helst på ett ståndskall. Och sådär, jag tror ju på något sätt ändå att Jag tror inte den hunden har lika stark jaktlust som en som skäller klockan runt.
Nej, man vill ju inte tro det. Sen är det ju någon hund sådär som överbevisar det, men det är väl kanske unikum också.
Ja, det känns ju som det lite.
Men jag ska välkomna dig till podden här. Kul att du väljer att vara med.
Ja, tack ska du ha. Trevligt.
Ja, och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om dig som person här i början. Och vem är egentligen Rasmus Liljeblad?
Ja, du, vem är Rasmus Liljeblad? Det är väl en ganska simpel kille, man, gubbe, vad ska kalla det.
Ja, det går ju från kille till gubbe ganska fort, tycker jag.
Ja, det gör det. Fortare än vad man vill, kanske.
Ja.
Nej, men en 32-årig, ja, vi säger väl kille då, ja. Som bor ett par mil söder om Växjö. På en liten gård tillsammans med mina hundar och min sambo och min lille grabb.
Mm.
Brinner väl för jakten och framförallt hundarna, kan man väl enkelt uttrycka det.
Mm.
Jobba med jakt i dessa olika former. Så nej, mycket jakt. Det är väl egentligen hela livet och ens livsstil som man har valt att leva.
Var det så även innan du började med jaktpuls och jakt? Ja? Alltså att det var jakt som var på agendan hela tiden?
Jo, men det var det väl, kan man väl säga. Sen började väl inte jag sådär jättetidigt kanske. Med jakt. Jag vet inte när man kan ha börjat gå ut där eller hänga på när man var kanske sådär 12-13 ungefär. Men lite med släktingar. Farfar var väl min, om vi kallar det, läromästare eller den som tog med mig på jakt till att börja med i alla fall.
Mm. Men hade du även ett jäkla intresse då och tyckte att det var kul? För jag vet ju själv, så jag var ju också med där som 12-13-15-åring. Kanske inte 15, men när jag var yngre var jag med en del och jag tyckte det var pest och pin alltså.
Men jag tyckte nog det var rätt roligt faktiskt redan då.
Mm.
Farfar jagade ju med stövare då, mestadels hare. Och det brukar ju kunna vara något som botar unga till att hålla på med jakt. Men nej, jag tyckte väl det var ganska intressant. Men sen var väl inte det var väl inte det man tyckte var det kanske absolut roligaste då. Men själva hundjakten föddes väl på det sättet, tror jag.
Mm.
Liksom intresset för det. Annars tyckte man väl kanske på den tiden att det var roligast att, ja, men du vet, pyscha råbock och ja, liksom den typen av jakt. Eller kanske ja, något lite häftigare då än hare, om vi säger
ja,
så.
Ja, förstår. Och lika när kanske pyscha råbock nere på era marker där det är väldigt viltrikt. Och då kanske det blir lyckade avslut var och varannan gång. Och då kan jag tänka mig att det är jäkligt kul.
Ja, visst. Nej, farfar var väl av den gamla stammens stövarjägare som, ja, det var väl inte direkt fokus på att skjuta haren utan drev den och man fick dricka sitt kaffe eller sitt te så var man rätt nöjd med det och sen åkte man hem när det passade.
Ja. Ungefär. Ja, det är otroligt det där och sen idag så pratar man ju väldigt mycket om hur viktigt det är att, eller många har ju den åsikten att det är viktigt att skjuta för hundarna och jag är ju av den åsikten också.
Mm, ja, jag är enig.
Och ändå så har man ju liksom jagat in de här harhundarna år efter år utan att i princip skjuta någonting för dem.
Ja, nej, sen kan det väl också vara att det skiljer lite ifrån hund till hund och ras till ras kanske. Just med det här med att belöna kanske.
Mm.
Men det känns ju bättre om inte annat för en själv. Och sen tror jag väl också att hundarna nog känner husses energi och glädje när det avslutas.
Mm, det tror jag med.
På så vis blir det positivt för hundarna också, även om inte de kanske känner så mycket att det de jagade blev fällt, men att husse blev ju liksom själaglad och det tror jag ju förmedlas.
Det tror jag med. Och lika den här biten att man inte ger upp, alltså att man har det här drivet. Det är klart att hundarna känner det, alltså att nu går vi på, nu kör vi på, vi vill jävlar ha det här djuret som vi jagar. Och sen när vi väl får ett avslut så är det bara lycka oss, både jägare och andra hundar.
Ja, visst, visst.
Det tror jag absolut smittar av sig.
Ja, det tror jag med.
Vad gjorde du innan du började jobba med jakt och det här jaktpuls?
Innan dess så var jag väl mest i entreprenadbranschen kan man väl säga, både som anställd och som egen företagare.
Mm.
Började väl egentligen efter skolan med att köra timmerlastbil.
Okej. Gjorde du det på faktura då?
Nej, då var jag anställd.
Mm.
Men sen vart väl lite mer på entreprenad då. Men jag är ju född och uppvuxen på en gård där min far jobbar då. Så liksom maskiner och jord, skog och djur är väl, har vi alltid legat en väldigt varmt om hjärtat. Man satt ju och körde traktor när man mer eller mindre hade blöja. Jag kommer ihåg när jag satt med min farfar, brukade vara ner och hjälpa till på höstbruket på gården som jag är uppvuxen på. Så jag hade en liten stol monterad inne i traktorn där, och på den tiden var det inte så där jättebra fjädring och så i traktorn. Så jag hade min lilla stol där, men sen var det bara problemet att man satt ju och somnade hela tiden.
Ja.
Så jag hade cykelhjälm på mig när jag satt i traktorn där. Man satt ju och dunkade huvudet i rutorna där i traktorn när man hade somnat efter cirka en kvart, va?
Ja.
Så man har ju alltid varit i det på något sätt, och har ju alltid tyckt om det. Intresset just med jord och skog och vilt. Och...
Ja, och du sa att du började som egenföretagare också. Hur var tanken då? Vad gjorde du då?
Ja, men det började väl egentligen med att, ja, som en enkel F-skatt egentligen, att jag var på en entreprenörfirma och körde lite maskin. Sen blev det väl att jag kanske började ta mer egna jobb, eller kombinationen kanske lite med egna jobb då, och sen att man var inhöjd, om man säger, som maskinförare. Men det var väl helt enkelt för att kunna öppna upp, om man säger, tid och möjlighet till att jaga ännu mer. Och kunna styra tiden lite själv när man ville jaga och när man ville jobba.
Det är ju ofta tanken när man startar ett företag, men många gånger så blir det helt tvärtom, att man jobbar väldigt mycket.
Jo, det har ju en viss förmåga att kunna bli så, i alla fall om man är lite entreprenör, va? Och vill komma framåt.
Precis.
Ja, alltid en avvägning där.
Ja, det är det verkligen. Och det här som du säger med att vara lite entreprenör och företagare. Var det någonting som du hade en tanke när du startade Jaktpuls också? Att det kunde faktiskt bli någonting i framtiden?
Nej, faktiskt inte. Det skulle jag nog inte säga. Jaktpuls startades väl egentligen som en rolig grej bara. Att man liksom filmade lite, och sen hade man någon kompis som var med och filmade och sådär. Sen var det väl en roliga grej med det. Det var väl, du vet, att hitta på ett namn som skulle vara lite roligt. Du vet, trycka upp någon tischa och någon kepa, va, som man kunde ha. Så det var ju liksom bara en rolig grej till att börja med i alla fall.
Jag känner igen det där precis. Exakt likadant för mig. Det var ju... Men vad ska det heta, och vi måste ha en logga här, och det var ju bara skitkul allting.
Ja, visst. Nej, det var ju det som var tanken liksom, och grejen. Du vet, man har ju hört det här uttrycket som jag sagt innan. Ja, man skulle ha haft en kamera och filmat. Ja, men vad fan, så jag tar väl med en kamera då?
Ja, precis.
Nej, det var ju bara för skojs skull, om man säger, till att börja med. Sen utvecklades det väl lite, men tanken var ju aldrig att det skulle bli någonting att leva på eller sådär, va. Men sen vart det ju ändå lite då. Man släppte ett par DVD-filmer och man fick väl in någon krona på det där i alla fall ju. Och det är klart att drömmen var väl på något sätt att kunna i alla fall ha inkomst på det, så att man kanske kunde nyttja det till att jaga och spela in mer material.
Precis.
Men tanken var väl kanske aldrig att köra det på liksom heltid, att det skulle vara ens fasta inkomstkälla. Men
var det du som hörde av dig till Jaktia, eller hörde Jaktia av sig till dig då och liksom frågade om du ville vara med i det här Jaktia Pro-team och köpa upp Jaktpuls då? Eller hur funkade det?
Nej, det var väl egentligen ett sammanträffande. Det var väl en butik egentligen som jag hade kontakt med, som jag känner, som kanske pratade om att vi kanske skulle ha någon typ av samarbete. Sen drogs väl den vidare till Jaktia centralt då, om man säger, själva huvudkontoret. Sen var det ju att vi fick kontakt och började prata om man hade kunnat hitta på något samarbete och sådär. Och sen utvecklades det väl till, och tanken föddes väl på att man kanske då istället skulle heltidsanställa mig till att dels driva Jaktpuls, men att även skapa, om man säger, rörligt material till alla Jaktias kanaler. Så det var ju lika mycket egentligen att stå bakom kameran och filma andra saker. Och där funderade man väl lite, kan man väl säga, vad man tyckte. För det var ju inte så att det var lugnt och stilla. På den tiden då hade jag ju företaget, om man så här höll på med entreprenad och bygget då. Men så tänkte man samtidigt, ja vad fasen, man lever ju bara en gång, va. Man kan väl testa att hoppa på det. Jobben inom entreprenaden finns väl kvar om det skulle vara så att det inte hade funkat. Så då blev det att jag hoppade på det då.
Man ställer sig alltid inför sådana där vägval.
Ja, men så är det väl. Hela livet är väl ett vägval egentligen.
Ja, men verkligen. Och där har ju, som du och jag har ju gått egentligen två olika vägar där. Men ändå inom samma kategori. Det är ju rätt så intressant för lyssnarna att höra ändå. Och jag tänker liksom den här biten som du höll på och hade YouTube, och sen så vart det här samarbete med Jakt. Jag tror att det är ju lite mångas dröm också att det ska inträffa, så att säga.
Då funderade man ju på, okej, om man nu vill hålla på med jakt liksom, och jaktfilm och försöka få det till att kanske bli någon typ av inkomst så att man kan utveckla det. På den tiden var det ju YouTube, och då var det ju sättet du hade kunnat göra det på då är ju liksom sponsorer, intäkterna som man får via YouTube är ju inte stora egentligen. Där fanns ju inte så mycket val egentligen. Så när denna liksom möjligheten kom då, så tänkte man ju okej, men här då har man ju det ganska säkert. Det är ju rätt jobbigt att jaga sponsorer kan jag tycka. Och att man ska bli uppknuten på det sättet då, och vara tvungen att leverera och sådär va. För mig hade ju alltid varit att syftet är ju att filma jakt.
Ja, och inte att man åker ut för att få till en filmsekvens, utan man åker ut för att jaga och sen blir det som blir på film.
Precis, precis.
Jag känner helt igen det där, och det är lite roligt att höra också, för jag vet ju själv, jag filmade ju åt Bearplay och sålde filmerna dit, och sen bröt vi samman och, eller vi bröt isär, och så började jag lägga lite filmer på YouTube. Jag var så förvånad när det var sån uppslutning och folk tyckte det där var bra. Det delade sig vilt, och jag marknadsförde ju inte där någonting egentligen, utan jag tänkte bara att ja, men jag hade lite material som jag lägger ut. Sen var det ju en jätteförfrågan på mer material hela tiden, och då vart man ju nästan som överväldigad. Det var ju superkul såklart, och det var ju för att det var så roligt. Då vart man ju att hålla på med det här dygnet runt i princip.
Ja.
Och till slut så kände jag att ja, antingen så ska man ju ha samarbete med olika företag, vilket jag är något allergisk mot, i synnerhet idag. För det känns som att det har blivit någon form av, ja, jag vet inte hur jag ska formulera det, men horeri liksom på sociala medier, där alla ska bara ha något samarbete. Det spelar liksom ingen roll vad det är. Och jag har lite svårt för det där själv då, för det känns som att man vill stå för det man kan visa upp då, så att säga.
Ja, visst. Där är jag ju likadan som du. Nej, men man vill ju stå för det man liksom tycker och tänker, om man vill vara seriös.
Ja. Ja, men verkligen. Och då vart det liksom det här vägvalet att antingen så är det bara att lägga ner det här, och för jag kommer inte, alltså jag har inte tid. Jag kan inte jobba heltid och sen köra det här på min heltidsfritid. Det går ju liksom inte. Och då vart det att jag startade Patreon, och det var ju rätt så, det var ju skrämmande. Alltså jag var ju livrädd när jag startade det här Patreon, verkligen. Jag hade ju världens ångest alltså. För jag kände att, ja men vad ska folk tro, nu ska jag ha betalt för det här. Och det fick jag ju höra med råge, kan jag säga, att jag skulle ju helt plötsligt ha betalt för mina jaktfilmer. Det var ju helt sjukt, vilken idiot jag var. För det var ju ingen som visste vad det här Patreon var då. Jag vet ingen, ja det var ju Peter Ekeström, och de hade ju en Patreon-kanal. Men annars så fanns det ju ingen som hade det i Sverige.
Nej, inom jakten. En ganska ny kanal.
Ja, och men idag är jag ju superglad att jag startade, för nu jobbar jag ju som heltid med jaktvloggen och jaktfilmerna, så där har det liksom blivit min dröm som har någonstans gått i uppfyllelse, så att det är ju superkul.
Hur mottogs det då, om man säger, när du startade? Du sa att det var någon som tyckte, men det var, jag antar att det mest var positivt då i alla fall.
Ja, jag hade ju fått höra lite grann innan jag startade här också, så var det lite folk som hörde av sig att fan, du borde starta någon streamkanal så att du får ut någon krona av det här som du gör, för du gör ett jättebra jobb. Och det var ju, ja men det var ju jättekul. Men när jag väl startade då, jag fick mycket meddelande sådär att ja men varför ligger det där, och vad är det där för jävla sida, och jag tänker inte lägga mitt kort på någon utländsk sida, som folk såg ju det där som att lägga in det på någon scam-sida liksom. Men så är det ju verkligen inte. Det är ju jättestort med Patreon. Och då fick man ju liksom sitta och försvara det här på ett sätt hela tiden. Och jag kände ju bara hur ångesten byggdes. Men samtidigt så var det jättemycket folk som också hörde av sig. Ja men fan vad kul, hoppas det går bra. Och det var ju mycket positivt också. Som faktiskt, det var ju det som gjorde att jag fortsatte med det.
Ja visst.
Och liksom, och de tittarna som är med där nu, alltså det är ju helt fantastiskt, och många som har gett, alltså förståelse. Det har ju varit någon period i livet där det har varit sjukdom i familj och annat liksom, som har varit jäkligt jobbigt och tärt på en psykiskt. Och ja, men alltså de som följer en på Patreon, det verkar vara fantastiska människor alltså, det, som har förståelse för om det är jävligt i livet. För det har man ju också tänkt att fan, om jag inte släpper en film eller en podd den här veckan, och så har man ju, jag menar, du kan ju ligga magsjuk i 4 dagar och bara kräkas, och då har du inte den här energin heller. För att om det ska bli bra, så då måste man ju liksom vara engagerad i det och ha, liksom vara lite på topp när man spelar in poddarna och när man gör filmerna. Och sen ska du in material, man ska ju jaga också och få till material, så då gäller det att hundarna fungerar.
Ja, visst. Men känner du att du liksom har fått ökad press på det då?
Ja, alltså när jag sa upp mig från SSAB, så då kände jag ju verkligen att jag, alltså fan, nu gäller det ju att det blir bra det här. För att annars så har ju inte jag någon inkomst liksom. Så då kände jag väl det. Men idag gör jag nog, alltså nu är det väl 2 månader sedan tror jag, och jag, eller 3 månader sedan som jag sa upp mig. Nu känner jag väl ändå så att jag har landat i det, och vad fan, det är ju bara att jag gör det som jag har gjort tidigare liksom, och sen så går det bra.
Ja, ja.
Så ja, men nu känner jag väl att det är mer att man har kunnat slappna av mer, och då blir det bättre också.
Nej, det är väl fantastiskt att kunna ha. Och, men sen tror jag väl det där har väl ändrat sig lite också, att folk förstår väl att, jag menar, du måste ju ha in någon typ av inkomst liksom för att kunna hålla på med och kunna driva det vidare.
Ja, men verkligen.
Om man ska kunna göra det med kvalitet. Annars har det väl lätt för att bli att man, ja, gör det för att man tycker det är kul, men sen inser man ganska snabbt att ja, det är rätt tufft att få ihop det här, va? Om man ska, som sagt, ha någon kvalitet och få det man gör ju. Så det...
Ja, och det har ju varit sådär nu i något år också, så har ju folk sagt att varför släpper du ingen björnfilm? Ni har ju skjutit någon björn och så vidare. Och det är ju ett typexempel på det man har sett på andra ställen och så här, att man släpper bara någonting för att man måste släppa någonting. Det måste släppas material på ett eller annat sätt, oavsett vad det är. Och det där har jag alltid känt att ska jag släppa någonting så ska det vara någonting som det finns en röd tråd i filmerna. Det ska finnas en tanke i det, och det ska vara ett material som jag kan stå bakom och tycka själv att det är bra. Annars så vill jag inte släppa någonting.
Då måste vi få fråga dig, för så kan det vara lite för en annan. Jag själv upplever ju, jag tycker ju det är svårare och svårare att göra filmer och skapa material, som du säger, om man inte har en, ja, men som en story i det.
Absolut.
Då kanske inte du och jag bygger våra filmer riktigt likadant då kanske. Men jag kan tycka det är svårt om jag inte har någonting att förmedla och göra en film. Man kan bara ta som exempel att om jag går ut hemma en dag och jagar vildsvin med mina hundar. Jag kanske har en jättebra dag. Men jag tycker det är väldigt svårt, du vet, att få ut liksom budskapet. Och för mig är det ju en vanlig jakt hemma en dag.
Och hitta en röd tråd och någonting att prata om i det.
Ja, det är ju svårt att göra, för jag menar bara lägga ut om en sån här skottscener. Det är ju inte så intressant för en annan längre, utan man vill ju utveckla sig i skapandet av jaktfilm på något sätt. Liksom att ha liksom en liten berättelse och en liten story och det tycker jag blir svårare och svårare hela tiden.
Jag håller med, för jag har ju liksom släppt nu, jag tror det är 40 filmer. Efter kanske 20 filmer så vart jag så här, fan, vad ska jag prata om nu? Vad ska vi ha för agenda? Vad ska vi ha för röd tråd? Och vad ska det vara för tanke? Hela tiden så kommer de här frågorna. Och det är det som är... Ibland kan jag tycka att det är det som är det som tar mest tid. Att bygga storyn och bygga den här röda tråden i filmerna. Och det är också det som är kanske det viktigaste hos tittarna, känns det som. Att man får den känslan liksom. Att fan, nu, man blir lite involverad och man får liksom, ja, lite känsla i det.
Ja, visst.
Inom rävjakten, eller om man säger inom rovdjursjakten, så jag själv försöker utvecklas hela tiden också. Och då blir det ju att i och med den utvecklingen och unghundar, så blir det att någonstans automatiskt att de blir och funkar bättre och bättre. Att de bygger ju en story i sig också, som man kan dra nytta av i dem när man gör film. Då är ju upp- och nedgångar och hundar kanske blir skadade och man kanske vill få en hund till att den ska funka på björn. Men hur har man gått den vägen? Hela den här biten och med spårningar, så spelar man in podd med någon, så får man något tips och då kan man dra de tipsen till sin egen, i praktiken för sig själv då, och så kan man prata om det. Så jag tycker att det ger sig lite själv, men det är som du säger, det är också svårare och svårare för varje film att hitta den här nya storyn, att det alltid ska vara något nytt.
Nej, men så är det ju. På så vis är det ganska tacksamt att både du och jag håller på med hundar. Jag tror det är ganska många som tittar på filmerna av någon typ av hundintresse, i alla fall skulle man väl vilja tro.
Absolut.
Och på det sättet har man ju möjlighet att kanske kunna skapa sin lilla berättelse för folk. De har ju bättre koll än vad man tror på vad man har för hundar.
Ja, verkligen.
Ålder liksom, och de ställer ju frågor, hur går det med den hunden, eller hur är det med den hunden? Och, ja, du sa där i filmen att det var lite problem där, hur har det gått sen? Och, så man märker ju att de som tittar är ju engagerade och ja, man blir lite kompis med de som tittar på något sätt ju.
Ja, men verkligen. Och det kan man ju märka när man är på till exempel som Västgård eller Elmia eller sådär. Att man egentligen bara är ute och kikar lite och så kommer det folk och börjar prata och fråga hur det går. Hur går det med Walter nu? Han hade ju problem med hara förut. Hur går det i år och hur gick det i fjol? Och det är ju jäkligt roligt liksom att folk är så engagerade och involverade.
Ja, visst.
Och det blir ju lite sådär om man kollar på en film själv eller en serie eller någonting. Då blir det att man, det känns ju som att man känner karaktärerna. Men karaktärerna, jag kan ju lova att om jag skulle gå fram till den här Ragnar Lodbrok i Vikings, han skulle inte känna igen mig, men jag tror att jag känner han.
Ja. Jo, men det blir väl det.
Mm.
Sitter man och tittar på något så har det väl lätt att bli så.
Ja, jo, men det är ju verkligen så. Men du, vi ska gå vidare från filmer och till jakten och så vidare. Och när skaffade du din första hund och vad var det för hund?
Första hunden skaffade jag när jag var 17, skulle jag väl gissa på. Mm. Ungefär. Då skaffade jag en Össebides Laika som heter Rocky. Som jag köpte av en kille nere i Blekinge.
Mm.
Satt och scrollade på, jag tror det var på Jägarförbundets annonstorg.
Okay.
Jag inte missminner mig. Satt och tittade där och hade väl egentligen jagat. Hade väl lite bekanta och lite kompisar som hade vildsvinshundar och hade väl egentligen fastnat för det. Tyckte det var spännande och roligt.
Mm.
Lite actionfyllt. Ganska många av dem körde med blandraser. Jag har väl aldrig varit något fan kanske av blandraser, så försökte väl titta på något renrasigt. Men det var ganska mycket kostningshundar de hade som det var Laika i. Därav följde väl sig att det vart en Laika som första hund då.
Mm.
Och den jagade jag ju vildsvin och älg med. Man var ju, ja, herregud vad tid man la på den där hunden alltså.
Ja.
Ute så fort det bara hade 5 minuter ledigt så var man ju ute och släpade på något skinn och höll på att greja. Och man tog grävlingar i fälla och lät han stå och skälla på dem. Och, mm. Ja,
tyckte hade
man
att de
haft den tiden idag så.
Tyckte du att de delarna gav mycket?
Nu i dagsläget så ser man väl det kanske på lite annat sätt med hundarna. Mm. Naturligtvis så är det ju tiden som man engagerar sig i hundarna som det speglar väl sig ofta i hur de jagar. Sen idag är man väl kanske lite utav uppfattningen att med hjälp av avel att man kan komma dit enklare om man säger.
Mm.
Jag är ju lite utav tron att jag ska ju inte behöva göra en hund till en duglig jakthund genom min kunskap, utan jag vill ju att hundarna ska ha det i sig ifrån start. Sen är det klart att du ska ju jaga in och du ska ju finslipa och du ska ju liksom få den typen av hund kanske du vill ha, men du har ju genom en avel som är bra så har du ju med det ganska mycket ifrån start om man säger.
Mm. Jag tror, jag håller med dig där, men jag tror också att man ska ju inte behöva bygga hunden till en duglig jakthund. Men däremot så ska man också lyckas att inte förstöra hunden. Även om det är bra ämne så kan man ju faktiskt lyckas förstöra hunden med.
Absolut.
På jättemånga vis känns det som. Alltså det är ju ganska lätt att förstöra en hund. Beroende på hur man är hemma. Man kanske går runt och är arg och ler på hundarna i onödan. Och sånt tror jag förstör hundar till höger och vänster alltså.
Absolut. Ja, det tror jag med. Det finns ju mängder med olika misstag man kan göra, och man har ju gått på ett par nitar själv också. Och det är väl det som är, man lär ju sig så länge man håller på med någonting, framförallt med jakten och med hundarna kanske.
Mm. Framförallt om man är lite analytiskt lagd också.
Jo, och det är man ju,
ja.
Kan man ju lugnt säga.
Jo, man kan få lite hjärnflimmer ibland.
Det kanske det man skulle lägga av med, så kanske man hade. Nej, det är väl bra att ha bägge delar.
Ja, men jag tror det. Jag tror faktiskt det. Med den här analytiska sidan så lägger man ju också upp en tanke och en plan. För jag gör så i alla fall. Lägger upp en plan och en tanke. Vad vill jag åstadkomma med den här hunden? Och vad visar den för egenskaper? Om jag vill bygga ut efter det. Och sen kanske det blir helt pannkaka. Ja, men då har man ju uppenbarligen gjort någonting fel. Och blir det rätt så de bitarna får man också ta med sig. Till nästa hund och till nästa och så vidare.
Sen någonting som man har kanske blivit bättre på med tiden, det är väl lite att man faktiskt ser till vad man har för hund. Jag försöker inte få en hund som jag inte lämpar till en sak att försöka bli den hunden man vill. Jag menar, passar den inte till det eller inte jagar på det sättet så får man ta det lite för vad det är. Ja, men den hunden är ju den typen av individ och har ju de egenskaperna, då får man ju på något sätt okej, men jag menar, har du en hund som kanske inte visar att den vill jaga björn till exempel, jag lägger ju inte supermycket energi på att försöka få den björnen eller hunden att jaga björn.
Nej,
då kanske den inte helt enkelt passar till det, men den kanske har andra egenskaper eller andra förmågor som kan vara bra till annat, så att man liksom lite tittar på vad man faktiskt har i kopplet och är lite självkritisk där också.
Jag håller helt med där. Och det är ju också ett sätt att både bygga och hämma en hund. Jag menar, som som Walter till exempel, min skiller. Jag vet att han vill inte jaga björn. Alltså det har jag visat inte super många gånger, men jag har provat han några gånger och jag ser ju att det är ju en stark, stark rädsla i han. Och jag vet ju att om jag skulle fortsätta att nöta och nöta och nöta och bli arg för att han inte vill jaga björn, då vet jag att jag kommer ju bara pressa ner han mer och mer psykiskt. Och då kommer ju, om man säger rävjakten, kattjakten, jag är ju helt säker på att jag kommer hemma de jaktbitarna också. Istället för att lyfta han med och jaga mycket räv och katt med han som man faktiskt vill.
Ja.
Så där är jag helt enig i det du säger.
Ja och nej, och det är som sagt, det kan ju finnas andra liksom egenskaper och sådär va, i hunden som man får titta på istället då. Och sen anpassa sin jakt och efter vad det är för hund helt enkelt.
Jag får ju känslan av att du har ett väldigt genuint intresse för liksom jakten och hundarna.
Jo, men så är det ju. Det är ju det man brinner för. Jag kan nog säga att om jag inte hade jagat med mina hundar eller haft det, så hade jag ju inte alls på samma vis hållit på med jakt som man gör idag.
Nej.
Det är ju det som är drivkraften och det som man tycker är roligt. Hade man bara ägnat sig åt pyschjakt liksom, eller stå som passskytt eller så, då hade man nog inte alls varit på samma nivå.
Nej, men och man hade heller aldrig fått smaka på de här goda bitarna med hundarna, som man kanske inte hade vetat bättre då.
Nej, men så är det ju. Och det är ju upp och ner, det är ju berg- och dalbana, kan vara i alla fall med hundar ju. Och det är väl det som är tjusningen också. Men det är ju få saker man blir så glad av som en ung hund som lyckas, eller man ser dess framsteg och hur liksom resan börjar ta fart mot att bli riktigt, riktigt duktig. Eller det finns ju inget som slår den.
Ja, när de överpresterar kan man väl kalla det, när de gör det bättre än vad man själv tror, då det finns liksom ingen känsla som slår det.
Nej, helt in.
Jag var faktiskt som igår här, jag var nästan tårögd igår alltså. Vi är ju nu i, vad är det för datum, det är 19 september idag. Ja, men alltså, som jag har ju försökt bygga den här smålandsdövan som jag har ända sedan han var 8 veckor till att faktiskt ha ett intresse för björn. Och du och jag pratade här för några dagar sedan om just det här. Och sen så har han liksom visat ett jäkla intresse. Och sen på björnjaktspremiären då sköt vi en björn. Det var inget slagarbete, det var drev i princip direkt. Och sen var det en björn som bara sprang och sprang tills den var skjuten i fullt drev. Det var ju liksom helt perfekt för den här unghunden. Och jag var ju, ja men det var ju superkul. Och vi sköt en björn i fjol också. Inte fullt lika enkelt, men hur eller hur, så sen har det liksom bara gått ut för under björnjakten trots den där lyckade jakten. Så han har ju varit med för en björn och sen, ja, men jag tycker ändå att han har ju bara visat sämre och sämre, och sämre skallgivning, mindre intresse i löperna, eller att han som har haft svårt att följa löperna. Och sen när jag kommer hem till Dalarna igen och släppan, då visar han ju som inget intresse ens i ett rävspår som var alltså då en kvart gammalt, och jag släppte han på en synobs, den skall han ingenting på. Så jag misstänkte att fan, om inte det är något fel på han, och tog sänkan på han, den var bra, och han var inte rörd i halsen, ingenting. Märkte på de andra hundarna att de var ju också loj, och två veterinärer trodde att de hade noskvalster, vilket jag själv inte trodde, men ja, någonting är ju fel då. Så jag gav dem ju interceptor för noskvalster, och sen släppte jag smålänningen igen, och första släppet så tog han upp en räv som han drev klockrent i gryt, så vi sköt den, och andra släppet så spårade han ner vad jag tror var en mård. Tredje släppet var igår, då var en som har sett en björn, så jag släppte 1,5, 1,45 efteråt. Och nu har jag ändå kommit efter björnjakten och känt att ja, men nej, han hade inte det där som jag trodde han hade, utan han har ändå gått bakåt liksom, och tyckte att det var jobbigt med stånd och lite såna här saker, och ja, man har blivit hemmad helt enkelt och fått otäcka upplevelser, tänkte jag. Men nu släppte han som sagt igår, och då gick han, ja, han spårade ju den där, tog upp den, det var stod tvärnit i upptaget, och han bara står där och skäller ståndskall i den här fruktansvärt täta lövskogen. Han står bara och skäller och skäller och skäller. Jag tänkte, men vad fan, vad sjukt. Ja, jag går in, så jag är ju på 20 meter där och liksom försöker stöta loss då. Den går 100 meter och ställer sig igen, och sen går den 30 meter och ställer sig igen, och jag ser ju bara liksom glädjen i han, och han är helt opåverkad, det är ju inget otäckt alls, han står bara skäller och skäller och skäller. Så jag vet inte om det var för att han, om han hade någonting i näsan och att han hade svårt att lokalisera det, eller om han hade någon infektion i kroppen eller något, ingen aning, men ja, efter det där så nu bara kör han ju. Ja, som sagt, jag var nästan tårögd igår för vad han gjorde alltså.
Kämpat för någonting och det lyckas liksom.
Ja, det är
lite
så
medgång.
Ja visst, och sen även när man får den där motgången som man känner att fan, man går ner lite på botten själv och sen kommer upp som världens liksom katapult, och då är fantastiskt.
Så du menar alltså, Jonas, att man kan ha en oskvalster på en hund?
Det är svårt att tro det, men uppenbarligen. Ja, alltså jag och Anna Palmberg pratade om det här i en podd, och hon sa ju det också, alltså det finns ju hundar som har en oskvalster, men det är ganska ovanligt.
Mm.
Och sen om jag hade det eller inte, det vet jag inte, men de vart bra efter det i alla fall, som efter behandlingen nu.
Ja, skönt.
Ja, verkligen. Och sen, det var ju ingen jätteliten björn heller, nu var den väl rätt så snäll, men ja, det var ju bara så här, jävlar alltså. Fan, här står han och skäller. Ja, så det kan jag säga att det var ju faktiskt, gårdagen var faktiskt roligare än vad det var på premiären när vi sköt en björn för honom.
Ja, det är inte alltid det har med det att göra.
Nej.
De skapar lyckan med hundarna.
Det är precis som du sa tidigare, när de gör det bättre än vad man tror att de gör det, då blir man alldeles euforisk.
Ja, visst. Men sen är det väl, det är som du säger här nu med det här med noskvalster och det, och det är ju också en bit, jag menar, de är ju, alltså de går ju hårt, hundar som jagar bra går ju hårt, och det är ju någonting man inte kan påverka överhuvudtaget, alltså olika sjukdomar och grejer som de drar på sig. Och det är ju också en bit, och det är ju någonting man blir bättre på ju mer hundar man har haft och ju längre man har hållit på, just att kunna analysera det där själv ju.
Mm.
Men det är så fruktansvärt tråkigt när det är någonting man inte själv, i och med allt man gör och tänker, tror man ju att man påverkar själv. Men när det kommer till de här bitarna så kan man ju inte göra någonting. Ja, man kan ju motverka det och förebygga det, men när det väl händer grejer så är man ju helt utelämnad, och det är så fruktansvärt tråkigt. Börja uppleva att en hund inte fungerar som den ska, eller man inte känner igen den, och man vet hur andra kanske tänker när man säger sådana saker, att ja liksom.
Jaha, då var det en oskvalster igen. Eller...
Ja visst.
Nej, men det är ju så, och sen precis som du säger, och det kan man ju tänka själv också ibland, och man ja, men han brukar alltid fungera, men nu är det si och nu han måste ha något fel liksom. Men någonstans så, en ung hund är det jättesvårt på, men en hund som är liksom 4, 5, 6 år, när den börjar göra saker som inte stämmer in, då tycker jag att då känner man den hunden, man vet vad den här hunden kan. Den blir inte trött efter en kilometers drev liksom, och den blir inte helt kabbslut och står där och främtar.
Nej, och så många timmar man har suttit och tittat på pejlen eller lyssnat på den här hunden, så har man väl ganska bra koll på hur det brukar vara, tänker jag.
Ja, men verkligen. Men du, åter till det här jaktpuls. Det är ju många som tror att du jobbar heltid med att filma jakt, men det har vi pratat om lite nu, att så är det ju inte riktigt.
Nej, det är det ju faktiskt inte. Även om det hade varit fantastiskt trevligt så är det ju inte riktigt så.
Nej, men vad gör du mer på jaktiga? För som du sa, du är anställd av jaktiga då.
Precis, nej, men det är väl blandat kan man väl säga. Har väl hand om till viss del om inköp, leverantörskontakter, sortiment, produkt. Så det är ju en blandad kompott kan man väl säga. Sen ingår ju jaktpuls i det då till viss del, men har väl på grund av olika omständigheter kanske blivit lite mindre.
Mm.
Då det har funnits ett behov av de andra delarna man säger, på jakt, ja. Men sen nu har vi ju anställt en kille då som hjälper mig lite med film och redigering, och därför kunna ta lite av den biten som jag har tappat då. Mm. I och med att jag har fått hålla på med andra saker. Så han hjälper mig att filma jaktpuls. För förr gick man ju släppa runt på kamerorna själv, mer eller mindre, hela tiden. Och försökte göra så bra man kunde. Nu har jag en kille då som hjälper mig nästan jämt. Sen är ju inte han alltid med naturligtvis, utan det är fortfarande lite GoPro-filmer och lite sådär. Va? Men, och sen kan man väl säga att jaktpulsfilmerna klipper jag fortfarande själv då, för att behålla den här touchen som... som jag vill ha på det och känslan.
Mm, precis som vi pratade om tidigare. Då.
Precis.
Mm.
Nej, så det är väl kort och gott det jag gör på jakt till vardags.
Mm. Känner du att du kan åka ut ibland och bara jaga utan att ta med några kameror?
Ja, men jag har väl faktiskt blivit bättre på det.
Mm.
Det måste jag väl säga. Det är rätt skönt faktiskt att bara åka ut och njuta av att vara ute utan att behöva tänka på någonting. Ting annat egentligen. Samtidigt ska jag nog inte säga att jag har känt att det, just för att som jag sa inledningsvis, att för mig har det alltid varit att jag filmar jakten och inte tvärtom, så jag har väl aldrig känt kanske på det sättet att nu ska jag åka ut och göra film, utan nu ska jag åka ut och jaga och jag kommer passa på att filma det.
Mm.
Så det har väl aldrig blivit att man har liksom tröttnat på det viset för att det blir film istället för jakt, men det kan ändå vara skönt att bara slippa tänka på på filmbiten även om man bara är ute och jagar och så.
Ja, jag håller helt med där faktiskt. Det är samma för mig. Jag tycker inte heller, det är ingen belastning för mig att ha med kamerorna på huvudet och så vidare och ge ut någon kamera till någon kompis. Det är absolut ingen belastning, men ändå så kan det vara skönt att bara åka ut, ta en kopp kaffe, bössan och hundarna och åka ut. Och de där kamerorna, ja, men de kan ligga oladdade. Det spelar liksom ingen roll. De kan vara fulla i minneskort. Det gör ingenting. För idag ska jag bara jaga.
Nej, det är väl nästan den biten som du sa där som är det värsta. Det är ju att du ska se till att kamerabatterierna är laddade, myggorna är laddade, mottagare är laddade, minneskort är tömda. Det är ju ett större projekt i sig än att själva filmbiten. Speciellt om det är lite intensivt, som till exempel på björnjakten. Nu vet man, kommer hem, nu ska vi tömma minneskorten, det ska laddas, se till så allt funkar till nästa dag liksom.
Ja, precis.
Det är väl egentligen jobbigare än själva filmbiten.
Och det är ju mycket också för att när man väl kommer hem där efter de där intensiva dagarna med lite sömn, och så ska de här, man vet att nu måste det här göras liksom, det blir ett måste, och man känner att man är så jävla trött så man vill bara lägga sig på den där soffan, få i sig mat och ta en öl och sova.
Ja, visst. Och det är väl där våra kära tittare kommer in i bilden. Det är väl det som motiverar den till att faktiskt hålla på.
Absolut, det är ju det. Och det är ju så jäkla kul när man har, det är ju fantastiskt roligt när man har fått till bra filmmaterial alltså. Och då är man ju lite sådär på tå också. Det är ju jäkligt kul att komma hem där till stugan och ta upp datorn och kolla på de här filmerna. Om det är någon skottsekvens och så vidare. Det tycker ju alla involverade också.
Ja, visst. Nej, det brukar ju bli samling vid pumpen, som man brukar säga där på kvällen om det har hänt något.
Ja, men verkligen.
Något extraordinärt som man sitter och tittar ihop. Och, ja.
Ja, vi pratar ganska mycket runt om jakten kan man säga, och de här filmbiten. Vi ska gå in lite mer ingående på just hundarna och den jakt som du bedriver.
Mm.
Och då är den första frågan här, du har ju valt att köpa plotthund.
Mm.
Varför har du köpt en plotthund?
Jag hade en bekant som jag kände som hade importerat plotthundar. Han har väl egentligen hållit på med hundar hela livet och har väl varit, la väl ganska mycket tid på att åka till andra sidan, höll jag på att säga, till Kanada.
Mm.
För just leta upp den plotthunden som han trodde skulle passa sig och lämpa sig för att jaga i Sverige.
Var tanken då att jaga vildsvin eller björn med den för han?
Nej, det var nog bägge delar, skulle jag nog säga. Men han la ganska mycket tid och energi på det och fick ju hem plotthundar som han då avlade på, tog valpar på. Och ville väl, jag tror hans liksom ambition var väl lite att få ut de här hundarna till, och han har ju sånt väldigt hundintresse, så för han var det liksom det absolut viktigaste att det skulle bli någonting som funkade i Sverige. Så det var ju, han ringde ju till mig och jag vet han hade en kul först, och då var jag lite så här, jag vet inte riktigt. Jag hade ju Laika där, vi hade ju någon gråhund och lite, och plotthund liksom. Vad är det? Det verkar ju bara vara jobbiga jävla hundar. Liksom.
Ja.
Så första kullen vart det ingenting, första som han hade. Men sen skulle han ju ta en andra kull då, och då ringde han ju igen. Och så sa han, nu har jag en kul till här, nu ska du ha en liksom. Fan, jag vet inte. Ja, men det är en kille till nere från dina trakter där vi som ska ha ännu denna kullen. Så det är ju inga problem, han kan ta med den ner till dig, så du behöver inte köra upp och hämta den eller sådär. Ja, jag var ju fortfarande rätt tveksam eller sådär. Sen, ge mig 5000 spänn för den där valpen. Jag vill bara att du liksom ska ha en och jaga med. Och jag var fortfarande tveksam. Sen ringde han en dag och sa, du, nu har jag skickat med en valp här med den här killen som var och hämta. Han bor där och där, så du kan möta upp honom där, så kan du hämta valpen. Vad fan säger du? Ja, den är där, så bara plocka upp den där när den kommer. Okej, och då var ju, hur gammal kan jag ha varit då? Jag måste ju ha varit 20, 24, 25 kanske. Så jag fick ju ringa till Mossa och säga att du, det kommer hem en hund här nu. Jag hade lite sådär platsbrist då.
Mm.
Så det var ju att jag åkte och hämtade den där valpen i alla fall. Tog hem han. Jag hade en valp då när jag hämtade honom. Så de var ungefär ganska jämngamla. Jag precis köpte en Laika. Så jag får och hämta den där valpen i alla fall. Och tog hem den där. Sen var det väl att den fick bo hos min mor och far då. Min far är ju väldigt förtjust i hundar. Något.
Jaha, okej.
Okay. Och han fick en plottvalp då.
Mm.
Och det var ju... Ja, han var för jävlig kan jag säga när han var valp.
Okej.
Tugga och bet och slet och han var som en piraja liksom. Så han var ju helt galen då. Sen skulle den där börja jagas in. Jag kommer ihåg första gången jag släppte han. Jag var ute med en kompis. Jag hade en foderplats som jag hade till vildsvin och släppte honom där. Och han tog ett spår ifrån foderplatsen. Han var iväg en kilometer ungefär på spåret. Sen på ett ställe där fick han för sig att men här vände jag. Vände tillbaka ner till foderplatsen. Och sen tog han iväg igen. Vände på precis samma ställe. Sen gick han fram och tillbaka där i kanske 3 timmar. Ja. På det här spåret. Så till slut satt kompisen. Vad fan, vi får ju gå in och ställa oss där på spåret. Och koppla. Han måste ju ha fått hjärnsläpp eller något ju. Han har fått en stroke. Eller vad fan hände liksom. Vet, jag var ju helt novis på plotthund. Jag hade inte en aning liksom. Ja, jag visste ju att de liksom tog spår och spåra och drev och ställde dem. Men mycket mer än så visste man ju inte. Så jag gick ner och ställde mig där på spåret. Han for där fram och tillbaka. Och sen försökte koppla han. Nej, det gick ju inte. Helt omöjligt. Han vägrade ju komma till mig. Och det var liksom första gången han var i skogen, mer eller mindre.
Ja.
Så det slutade med att jag gömde mig bakom en sten där. Då kom han nästa gång, vet du. Så var han tyst 50-60 meter innan mig. Och han drev ju liksom full skallgivning. 90-100 skall i minuten hela tiden. Han hade gjort liksom ifrån det att jag släppte honom.
Ja.
Då tystnade hunden 50-60 meter innan mig. Runda mig och sen fortsatte driva på andra sidan. Vet, man bara tänkte, vad i helvete är det här liksom? Men det vart ett par, tre, fyra gånger var det väl lite så att han kunde springa lite fram och tillbaka. Sen var det mer eller mindre ett självspelande piano efter det.
Ja. Det är otroligt.
Så det var väl första kontakten med plotthund och starten på det. Och han var ju fantastiskt duktig på vildsväng. Sen var väl det olyckligtvis där så fick jag, åkte han på en heatstroke på ett eftersök när han var 3-4 år och kom väl aldrig riktigt tillbaka till det. Eller efter det egentligen, men han var ju... Ja, i mina mått mätt i alla fall. Väldigt, väldigt duktig.
Hur var det när han fick värmeslag?
Ja, det var på ett eftersök en sommar. Det var ett par kompisar som hade varit ute och jagat och hade skjutit på en gris. Och sen hade deras hundar till slut tagit slut där det var på förmiddagen. Och då var väl temperaturen ganska hög. Men sen släppte jag, för den här grisen hade stått liksom. Och ja, det hade varit ståndskall på den, så jag tänkte, ja men då... Kanske det inte är så farligt. Så jag släppte ju honom och en Laika som jag hade tillsammans. Men då drog det ju iväg på långskjuts istället ju. Problemet var ju bara det att jag Laikan, den kände ju efter ett par timmar där att okej, det här är ganska varmt och jobbigt. Så den la ju sig bara på spåret. Den tog ju slut liksom. Men en plotthund har ju inte riktigt den hjärnan. Man får hjälpa dem att tänka ganska ofta. Varför de kör ju till det går sönder. Och det var ju det som hände. Han körde ju på där och vi lyckades inte skjuta grisen. Vi lyckades inte koppla honom. Till slut lyckades en passskytt skjuta den här grisen. Eller en som var med som hade ställt sig på pass. Och när jag kommer fram då ligger han ju bara i diket där och har ju mer eller mindre vänt ögonen.
Ja.
Bak och fram. Är ju förlamad i bakänden. Kan ju inte gå eller någonting. Så jag bär upp han till en hästhage och stoppar ner han i en sån här badkar där som de vattnade hästarna. Jag försökte kyla ner honom lite sådär. Och han pignade väl på sig ganska fort efter det. Efter någon dag sådär ju. Efter det, du vet, det räckte att han jagade i 5 minuter. Så, du vet, när han pinkade så var det ju som, det var ju som blåbärssoppa. Alltså tjockt, ja, blodaktigt om man säger. Och det spelar ingen roll om man jagade i 5 minuter eller om man jagade i 5 timmar egentligen. Så han pissade ju ut. Det är ju vita blodkroppar, har jag förstått det som efteråt då. Så han pissade ju ut liksom musklerna.
Åh fy fan.
Nu senare så tror jag nog att det där tog nog ganska mycket stryk på hans organ liksom.
Ja.
Så nej, han jagade efter det också, men det var aldrig samma grej. Och sen pensionerade han ganska tidigt när han var 8 år. För det, nej, han höll inte helt enkelt. Så han är fortfarande med. Han bor nere hos mor och far. Så han, cirkeln är sluten. Han kom tillbaka dit.
Ja, han gjorde det.
Ja.
Ja. Ja, det är lite skrämmande att höra det faktiskt. För just om man säger de här eftersökerna på somrarna och även jakten i augusti och så vidare. Det är så jäkla varmt. Och jag fick ju ett smärre värmeslag på smålänningen förra året under... Hans första björnkontakt var det. Det var 21 augusti, eller 24 augusti tror jag. Och då stod ju han bara och vagga. Jag gjorde precis som du, slängde han i ett bad. För jag har ju förstått i efterhand att det är väl det sämsta man kan göra. Man ska ju kyla dem långsamt och ge dem för vätskeersättning. Men jag hade ju inte den kunskapen då. Jag har ju upplevt att det har sett i huvudet på han efter det också. Fortfarande alltså.
Jo.
Att han är hämmad. För han, nu är han ju helt galen fortfarande på många vis. Men ja, jag upplever ändå att framförallt i fjol, om man säger september, oktober, augusti också. Att liksom det var verkligen det här att när han gick varm och när han vart varm och började få flås och sådär, då var det lite otäckt, märkte det på honom.
Ja, och jag skulle nog våga påstå att det blir en lite personlighetsförändring i, eller så upplevde jag i alla fall med Basse, som han heter hunden, och att han blev annorlunda i sitt beteende och sitt sätt. Alltså det hände, det vart något i skallen på han också i och med det där. Och jag hade ju också, du vet, ifrån att kunna släppa han på ett supergammalt spår och han bara gick som ett liksom tåg, så började han ju, du vet, så här vända. Kunde spåra iväg 200-300 meter och sen vända och komma till mig. Han kände ju spåret, han vrålade ju rakt ut, men det var ju någonting i skallen som sa till honom att fan, jag vänder här. Sen kunde jag ju liksom följa med på spåret, och fortsatte han på spåret, men det kunde ju vara att jag fick putta så den 3-4 gånger på han, sen liksom kanske han då linade ut. Och då kunde han lina iväg en 3-4 kilometer och ta upp, men det var ju någonting som sa i skallen på honom att det var otäckt, eller att han var rädd kanske, eller ja, det är svårt att veta vad de tänker hundarna, men någonting hände där, så han vart tyvärr aldrig med sig lik på det sättet.
Nej, det är tråkigt med bra ämnen alltså. Jäkligt tråkigt.
Väldigt, väldigt sorgligt.
Och framförallt så blir det ju väldigt jobbigt för en själv också, för att man har det där i bakhuvudet och håller på att tänka på det, att fan, att det vart så där, och fan, vad kunde jag ha gjort för att det inte skulle bli så där och så vidare.
Ja, och återigen så lär man sig av sina misstag. Jag menar, jag kommer ju aldrig mer släppa på ett eftersök, även om man är mån om att man ska leta upp vilt som är påskjutna, som inte har bett om det, men jag offrar ju aldrig mer en hund till värmen, kan jag ju säga.
Nej, för om man ska dra det till sin spets, så om den hunden inte hade varit med om det där, så är det ju ganska många fler eftersök som hade blivit lyckade.
Visst är det så. Nej, så det var väl i alla fall, det har varit en lång historia, men det var ju den första plotthunden och hur det började. Sen har väl vi egentligen hållit fast ganska mycket vid de linjerna. Och de linjerna som kom in där har ju fungerat väldigt bra efteråt, om man säger, i den avlen.
Vad är det för linjer, om jag får fråga?
Det är ju så invecklat, höll jag på att säga, och man har ju inte superduper koll. Men de linjerna som är i de hundarna är ju ifrån Jonet.
Daryl.
Precis. Det är lite speciellt i USA, om man säger, i deras stamtavlor. Det är ju inte som här i Sverige, att om jag till exempel då, som har en kennel som heter Jaktpuls, föder upp en hund och säljer den till dig, så heter den inte säkert Jaktpuls på stamtavlan, utan då får den hunden ditt kennelnamn.
Aha, okej. Okay.
För att du äger den, så det där är ju lite invecklat. Så sitter man bara och tittar på en stamtavla, så är det inte säkert att hunden är uppfödd av den som det står namnet på i stamtavlan.
Ja, precis.
Men det är ju Daryl Blood, och sen har du ju Jenkins, finns det en som heter, som ligger bakom lite av de här linjerna. Och jag är inte superpåläst, kan jag säga, på de amerikanska linjerna, utan det är väl egentligen ifrån Sverige då som man har kunnat följa vilka de kommer ifrån och vilka linjer det är bakåt, om man säger, från USA-sidan. Men de har ju fungerat bra, för det var väl lite problemet som jag... Nu var inte jag med från starten på något sätt, absolut inte, med plotthundarna, men det kändes lite som att det kom in importhundar som kanske fungerade bra, men att det var svårt att få ut något bra liksom, när man avlade på de här individerna. Kändes det som i alla fall, eller är väl det man har hört om man har lyssnat på de som har hållit på länge med det.
Ja, för det kan ju vara stor skillnad på en bra jakthund och en bra avelshund.
Nej, och det är väl det kanske då som man... upplevt har fungerat bra med de plotthundarna som vi har haft, att det faktiskt har blivit bra avkommor efter dem.
Har du själv avlat på dina plottar?
Jag har avkommit efter den gamla, den första som jag hade i Basse. Men sen är det ju ganska mycket släktingar och syskon till Basse som jag har i de, jag har ju tre plotthundar i dagsläget, eller jag har fyra med den pensionerade. Så det är ju det blodet som har kommit igen, kan man väl säga, i de jag har idag då.
Ja, intressant. Och valparna därefter, om man säger de här svenskfödda, har funkat liksom löpande?
Ja, det skulle jag nog våga påstå. Det är nog inte många som jag vet inte om jag vet någon liksom som inte jagar. Sen är de väl naturligtvis olika bra kanske, men det är bra motor i dem. De har varit friska och krya och jagar som en plotthund ska jaga.
Och någonting som du säger där, att de är friska och krya, hur har tassarna varit på de plottar som du har haft?
Lite varierande skulle jag väl säga. Jag tror ju de nordiska stövarna har betydligt bättre tassar kanske än vad plottarna har. Men det är också lite olika ifrån individ till individ har varit. Jag har väl aldrig haft något sådär, inga stora problem. För jag vet inte, det är svårt att säga. Nu har jag aldrig haft någon nordisk stövare själva, så jag har ju inte så mycket att jämföra med. Men jag menar, hunden jagat 5-6 mil ett par tre dagar i rad. Vilken hund blir inte öm i tassarna?
Det är ju mer om man tänker att de går sönder liksom riktigt och det blir liksom sörja av tassarna och mellan trampdyner och så vidare.
Nej, inte på det viset. Nej. Det skulle jag nog inte säga. Sen kan de ju visst få lite så här, du vet, små sår och liksom på kanterna så här på trampdynerna. Men jag tror nog ändå att de har något sämre tassar än vad nordiska stövare har och jämfört med en spets som har mycket, mycket mer hår liksom emellan. Det skyddar ju i sig lite ju.
Ja.
Så där är sämre trampdynor, det har de nog, men jag skulle inte säga att det är något problem. Inte på dem jag har haft i alla fall. Jag vet väl någon plotthund som har haft ganska så, som inte jag själv äger då, som har haft lite problem med att det kanske går sönder som du säger, eller spricker eller så.
Och du har inte haft någon tanke om att köpa någon nordisk stövare liksom till den jaktformen som du eller bedriver?
Inte till, jag skulle nog inte göra det till björn och vildsvin och den. Men däremot kanske om jag skulle vilja jaga mer lodjur eller räv, då hade jag nog inte. Jag tror nog säkert att man hade kunnat få en plott till att jaga räv. Jag vet väl något kullsyskon till Basse, den första jag hade, har väl ett av de högsta rävproven i Finland. Så jag tror nog säkert att det hade gått att jaga räv med dem om man hade velat. Men sen är jag är ju lite av den åsikten att varför hålla på och försöka ta fram en hund när det finns raser liksom som är bättre lämpade.
Ja, om man inte har ett genuint intresse för just rävjakten och den här biten heller då.
Nej, precis. Men tanken har väl funnits på att kanske ha någon stövare kanske framförallt i dagsläget när älgstammen går neråt, svinpesten har kommit. Man är ju lite sådär, jag kan väl säga, jag är väl lite bekymrad över våra klövviltstammar i Sverige överlag.
Av vilken anledning tänker du?
Nej, men jag tycker det känns som att det är någonting som håller på att ändra sig med viltet. Alltså älgarna, på vissa ställen mår ju liksom inte älgarna bra i vissa områden. Hittar mycket döda älgar liksom som till synes man inte riktigt förstår varför de har dött eller liksom är sjuka. Skogsbruket ändrar sig. Jag tycker även lite på rådjursfronten om man säger här nere. Jag tycker inte att det är riktigt samma. Ser inte lika mycket rådjur som du har gjort innan. Någonting, men nu ska inte jag, detta är ju bara teorier va, men det känns som att det är någonting som håller på att ändra sig med våra klövviltstammar. Och om det har med klimat, skogsbruk att göra, det kanske är en kombination av flera olika saker. Men någonting händer i alla fall, det är jag nog ganska säker på.
Det här med vildsvinen och svinpesten, har du någon koll på den afrikanska svinpesten? Tusen tack för att ni har lyssnat på podden. Som vanligt när man pratar med likasinnare så drar tiden iväg. Så missa inte nästa veckas avsnitt där vi pratar mer ingående om jakten på vildsvin och björn med hund. Tack för mig, så hörs vi i nästa veckas podd.